Du lyssnar på Signor Peregrino av Cecilia Sammartin i översättning av Lasse Lindström och Maria Cederoth, uppläst av mig Hedvig Lagerqvist. Ett. Det var inte första gången en flicka ropade våldtäkt när magen blommade ut över kjolinningen. Men i Lorenas fall var det ingen som tvivlade på att det var sant. Hon hade alltid varit en skötsam och försynt flicka, och hennes ödmjukhet rubbades inte ens av puberteten, som förvandlade henne till en bländande skönhet med mörka och gåtfulla ögon. Hon lät sig nämligen inte beröras av de komplimanger som både vänner och främlingar överöste henne med, utan nickade bara lätt till tack. Kvinnorna i byn framhöll henne som ett exempel för sina döttrar att ta efter. Men de flesta av de andra flickorna hade bara intresse för sin nyupptäckta sexualitet. Det var som om de hade råkat hitta strömbrytaren till solen, och det var omöjligt för dem att hålla fingrarna borta. I hopp om att kunna bevisa för sina mödrar att Lorena inte var den heliga jungfru som alla inbillade sig, gjorde de allt för att få med henne i sina kittlande lekar. Men Lorena behövde varken knäppa upp tredje knappen i blusen eller knycka sin mammas läppstift för att få uppmärksamhet. Hon var vacker i sig själv, på samma sätt som gryningen är vacker, utan vare sig pynt eller högmod. En del påstod att hon var av kungligt blod och att hon hade flutit i en korg över havet till Mexiko på samma sätt som Moses flöt ner för Nilen till Egypten. Men den dammiga byn Saloero utanför Guadalajara, där Lorena bodde, var knappast en passande miljö för ödet att placera kungligheter i. Så när fantasin gav efter för avundsjukan berättade samma flickor för alla som ville höra, särskilt för pojkarna, att Lorena och hennes äldre syster Carmen i själva verket var födda på en bordell i grannbyn och att de hade tagits om hand av den djupt religiösa änkan Gabriella. Ingen visste säkert vad som hade hänt med systrarnas mamma. Om hon hade dött i barnsäng, eller om hon hade övergivit barnen, som så många kvinnor i hennes situation gjorde. En så misshaglig bakgrund borde ha satt käppar i hjulet för flickans framtidsutsikter. Men ett oräkneligt antal friare attraherades av den okonstlade skönheten och lade fram sina avsikter så höviskt och entusiastiskt de förmådde, utan att låta sig avskräckas av hennes förflutna. Och när det var dags för Lorena att börja fundera över äktenskap fick hon tålmodigt lyssna till fostermoderns och systerns ändlösa förmaningar och åsikter om vem hon skulle välja. Ett fördelaktigt parti innebar ju en möjlighet för hela familjen att få en bättre social ställning. Lorena blev förtjust i en pojke med behagligt sätt och blå ögon som brukade komma på besök efter söndagsmässan. Han var son till en förmögen affärsman som exporterade tropiska frukter norrut över gränsen. Carmen, som jämfört med Lorena var grovlämmad och mullig, menade att han inte var tillräckligt manlig och att hon istället borde välja slaktarens son, en mörkhårig och svartmuskig yngling som ogenerat lät blicken vandra över bluslivet på varenda flicka som råkade komma i hans väg. En sån man visste säkert hur en kvinna skulle tas, menade Carmen fnittrande och slog händerna mot sina feta lår. Men Lorena gav sig inte, och snart var bröllopsförberedelserna igång. Enligt såväl ryktet som noggranna uträkningar bör våldtäkten ha ägt rum i mitten av december, ungefär vid tiden för Posadas-firandet. Och byborna var också ganska säkra på vem våldtäktsmannen var. De hade sett honom flera gånger tidigare, under större tillställningar som bröllop och begravningar, när det var lätt att försvinna i mängden och obemärkt ta för sig av maten. En lösdrivare som var ute efter ett glas och någonstans att sitta.